hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Per Brinkemo, journalisten och författaren som studerat grupper från klansamhällen. Hej på er, varmt välkomna till avsnitt 420 av Ångestpodden.
Yay! Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra. Det här är ju sista delen av vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck, ska ju sägas.
Alltså vilken serie det blev.
Ja, verkligen.
Jag kan inte liksom, alltså du vet innan när vi började jobba med den, så jag gick ju och tänkte, hur ska vi få ihop detta?
Ja, så har jag typ känt lite varje gång, men det här har varit den liksom svåraste gången. Typ. Alltså så, det var så nära inpå. Alltså annars har vi alltid varit så, men nu exakt. Spelar vi in liksom flera månader innan det ska släppas, men nu var det så på håret hela tiden.
Ja, faktiskt, och också att vi hade så höga mål på vilka gäster vi ville ha.
Ja, precis.
Och jag hade så svårt att tumma på det. Så jag bara, nej, vi måste lösa det här, för det går inte annars.
Nej, och då blev det att det blev det där på håret.
Ja, men exakt. Ja, och men den här sista delen känns ju liksom som att den knyter ihop säcken.
Ja.
Någonstans.
Verkligen.
I förståelse, inte acceptans. Mm. Och det känns viktigt att skilja på.
Mm.
Och också i ett mycket, mycket större perspektiv.
Men på frågan hur jag mår, så mår jag bra. Jag fyller ju år.
Du fyller 30.
Ja, på lördag.
Ja.
Ja, det känns bra. Hur mår du?
Men jag mår bra. Och jag brukar ju säga att det är min nationaldag när du fyller år.
Yes.
Men nästa sån nationalvecka, för att du fyller 30. Alltså, vad ska jag
det
säga?
Var också fint när du sa att eftersom vi då fyller 30, så blir det lite mer så FN-dagen. Alltså nationaldagen är för liten.
Nationaldagen är för liten. Jag behöver något större.
Ja, det ska bli kul för FN-dagen på lördag. Den 11 februari.
Men vi ska inte dra ut på det här mer, tror jag.
Nej.
För att vi vill lyssna på Per.
I den här sjätte och sista delen av poddserien träffar vi journalisten och författaren Per Brinkemo. Hej Per, och varmt välkommen till Ångestpoddens serie om hedersrelaterat förtryck.
Tack så mycket.
Du ska först få berätta, vem är du?
Jag är göteborgare i skånsk exil. Jag bor i Lund. Journalist, eller religionsvetare från början. Sen journalist i 20 år, och sen jobbade jag i en somalisk förening i nästan 5 år i Rosengård, i en källarlokal. Och de senaste 10 åren kan man väl säga har jag varit runt och föreläst utifrån två av mina böcker som handlar om klansamhället.
Per har studerat vad som händer när traditionella klanstrukturer krockar med samhällen av västerländsk modell.
Du ska få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Att jag är väl bekant med vad det är.
Hur hänger klanstruktur ihop med hedersvåld, och hur kan vi förstå hedersnormer och dess uppkomst? Men du är vår sista del i vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck, och med dig så vill vi ta ett lite större perspektiv på hela den här frågan, bland annat hur man i det svenska samhället kanske pratar om de här frågorna. Skulle du säga att vi är bra på att göra det?
Nej, eller det är bättre om man jämför med hur det var för 20 år sedan, när Det blev ju en väldigt stor debatt i början på, ja, det är 20 år sedan när Fadime Sahindal dog. Mm. Och då var det ju helt förvirrat. Är det något särskilt typ av våld, just hedersvåld, eller är det sedvanliga våld i hemmet mot kvinnor? Och sen när det väl landade att det finns något som heter hedersvåld, så landade alla i att, eller det var mycket diskussion om det här är en muslimsk grej. Det är islams fel.
Mm.
Men ja, mitt bidrag i debatten har väl varit att visa att det är inte en specifik religion. Det kan vara vilken religion som helst eller en ateistiska grupper. Det går djupare än så, än religionen. Sen spelar religionen en roll för att legitimera systemet, men det är inte sprunget ur själva islam eller någon annan religion.
Nej, precis. Just det. Men skulle du säga att liksom, för i jobbet med den här poddserien så har vi upplevt att myndigheter har ganska svårt för de här, den här typen av problematik just kopplat till heder. Att de svenska myndigheterna kanske inte har den kunskapen som krävs. Delar du den bilden?
Alltså det finns ju enskilda i olika verksamheter som är jätteduktiga och kunniga och så, men om man ska generalisera så är det alldeles för platt kunskap. Mm. Och jag tror att det beror på att man inte har förstått den inre logiken. Därför att det känns så helt sjukt. Ja, det är deras kultur att de mördar sina barn eller tjejer får inte gifta sig. Eller det är tvångsäktenskap, arrangerade äktenskap. Alltså både killar och tjejer.
Mm.
Men det finns ett skäl till att hederskulturen finns. Alltså en inre logik.
Mm.
Det innebär inte att man relativiserar eller på något sätt förminskar problemet, men det är viktigt att gå in. Det är inte samma sak att förstå, inte samma sak som att försvara.
Just det. Så sant. Mm. Men vi ska backa bandet lite, för 2003 så arbetar du som frilansjournalist och får i knät en berättelse om en ung kille som i princip lurats ifrån Sverige av sina egna föräldrar. Vill du berätta om Ahmed?
Ett tips från en riksdagsledamot till Wengström som samtidigt satt i socialnämnden i Sollentuna där den här killen Ahmed bodde, som hade kommit vid ungefär 5 års ålder med sina föräldrar och syskon till Sverige, och sen hade det kommit fler syskon. När han var 13 så hade han blivit lurad till Somalia. De skulle åka dit för att leta efter släktingar, sa föräldrarna. Och i själva verket så kom de att lämna honom där. Och det här det är en form av uppfostringsresa, korrigeringsresa, när föräldrar upplever att barnen har tappat kanske religionen eller känsla för sin kultur. Och det finns till och med ett somaliskt uttryck för den här typen av resor, så här dackan ellis, dackan i kultur, ellis är återförande till kulturen. Mm. Men det förklarades inte för honom. Och sen då när Hillevi Engström ringde, hon som sen blev arbetsmarknadsminister i alliansen, så alltså först tänkte jag, ingen som förälder som skickar sitt barn till ett land, de har flytt och det är fortfarande i krig. Det lät ju helt, vet hon vad hon pratar om?
Ja.
Men sen förstod jag ju att det var så, jag hittade honom sen. När han hade då flytt en 200 mil lång väg på lastbilsflak och bussar och genom, alltså på obefintliga vägar, smugglats över gränsen till Etiopien och tog sig till svenska ambassaden i Addis Abeba. För att då göra en lång historia kort, eller något kort i alla fall. Och via ambassaden fick jag tag på Ahmed och skrev i Svenska Dagbladet om honom. Då hade myndigheterna känt till hans situation i 10 månader, alltså sociala myndigheter i Sverige, utan att på något sätt höra av sig eller kontakta honom. Men när jag skrev om det så blev det fart på honom. Och då tog man hem honom och så mötte jag honom på flygplatsen och skrev en välkommen hemartikel. Och jag visste inte då att han skulle komma att bli vårt sjätte barn, och han blev liksom startskottet för mig i det som kom att bli mitt liv sen, liksom att det, varför jag sitter här och pratar och föreläser och skriver om såna här frågor, för att jag blev helt besatt över vad är detta, hur kan man skicka sina barn på det här viset, och vad är Somalia för land? Och sen gick jag vidare från Somalia till andra länder och började förstå det här. Klan det är ett klansamhälle. Och vad är det? Jag tänkte på strategispelet Clash of Clans, ja, liksom, eller Avatar-filmen. Ja. Det är lite romantiskt. Mm. Tills jag, ja. Men han var i alla fall startskottet för det jag har kommit att ägna mig åt mer eller mindre sedan dess.
Mm. Så man kan säga att det liksom förändrade hela ditt liv, mötet med Ahmed?
Ja, det gjorde att jag bytte spår och lämnade journalistiken så småningom då. Mm. Inte skrivandet, men journalistiken i alla fall.
Ja, men som du sa så började du liksom intressera dig för det här och titta på då, men var kommer man ifrån, hur kan man lämna ifrån sig sitt barn? Och du började också jobba, som du sa, på vi sätter den Somalilandföreningen i Malmö. Alltså, hur var det till en början? Alltså, var det liksom chockartat för dig? Vad fick du för insikter när du började där?
Skälet till att jag började där var att Ahmed gifte sig med en somalisk tjej, och då var jag på ett traditionellt somaliskt bröllop som inte liknar de hundratals bröllop jag har varit på tidigare.
Mm.
Och jag var där som hans svenska pappa. Och där var alltså 400 män och pojkar, varav ingen kände Ahmed mer än svärfar. Så här var människor som, från hans klan, som hade åkt faktiskt från hela Sverige och andra länder också för att vara med på ett bröllop för en kille som ingen kände.
Mm.
Vilket säger jättemycket om vad det här är frågan om.
Ja,
men då träffade jag folk som frågade om jag ville hjälpa dem i en förening. Jag tyckte, ja, vi kan ju träffas. Och då hamnade jag i en källarlokal och var jätte undrande vad de ville. Men jag blev så drabbad av de här människorna, för de sa att när de kom till Sverige på 90-talet så fanns det inte ens någon samhällsinformation. Och nu, de hade liksom knäckt koden kring landet Sverige på egen hand, och nu ville de med sin förvärvade kunskap i sin tur då guida nyanlända. Och jag tyckte det var så här, ja, det var intressant, och jag sökte pengar åt dem och drog in många miljoner. Jag hade aldrig sökt pengar tidigare hos myndigheter och arvsfond och sånt. Så slutade jag som journalist efter ett halvår. Och det var helt fantastiskt och kaosartat och förtvivlat, ångestfyllt ibland, och helt underbart i en salig röra. De mest formativa åren i mitt liv, förutom då barn och ungdom, det vred om hela min skalle. Jag började titta på Sverige med migrantens ögon. Och det var nästan en chock att få syn på det egna, det som jag bara tog för givet.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, för vad är det man liksom, vad var det du fick syn på när du såg på Sverige med andra ögon?
Nej, men att vi har hela det svenska samhället är byggt på tillit på ett sätt som är helt osannolikt. Man brukar prata om det nordiska guldet. Mm. Sverige tillsammans med de andra nordiska länderna har en extrem interpersonell tillit, alltså man litar på folk i stort. Förr låste man inte ens dörren när man gick hemifrån, man kunde lämna bilnycklarna i bil. Alltså ett tillitssamhälle och tillit till myndigheter. Och även om inte vi kan alla myndigheter eller ens vet vad de gör, så sitter det någon slags tyst kunskap, och vi har språket, vi kan inte fråga oss fram.
Mm.
Och att hela systemet uppbyggs här, att vi utan att klaga allt för mycket i fall ville jag betala jättemycket skatt, men vi anser att vi får tillbaka i form av social service och infrastruktur och sjukvård och utbildning och bibliotekslån gratis. Det är ju helt, alltså det är ett socialt kontrakt med staten på ett sätt som nästan omöjligt få till egentligen, och vi är en anomali i världen. Vår lilla del, alltså inte bara Sverige utan omkringliggande länderna.
Mm.
Och då jag allt oftare tänkte så, men det här är inte, hur ska de förstå det här? Inte för att de är dumma i huvudet, men de har ingen erfarenhet av en stat. Myndigheter. Och alltså, vad är vi kända för? Just massa myndigheter.
Ja, byråkrati i Sverige. Ja.
Nej, men, och, ja, men som du säger också, att så här, det finns en myndighet för allt. Jag vet att vi var på ett seminarium med SKR för ett tag sedan. Och då kom det upp någon så slide på alltså myndigheter som, jag kommer inte ihåg vad det för fråga just
de hade gjort något samarbete.
Precis, liksom. Då fick bara jag en chock över att jag bara, ja, det här bara är samlade 25 myndigheter. Men det här är ju inte alla myndigheter. Det
finns över 300.
Ja, alltså, och att vi har liksom så enormt mycket myndigheter.
Ja, jag kände typ igen kanske 5 av de myndigheterna som var på den sliden där. Ja. Och resten var så, det här har jag aldrig ens hört talas om.
Så, ja, men som du säger, det är ju helt omöjligt att förstå. Alltså, att vara född och uppvuxen i Sverige förstår vi ju det knappt, men att då komma hit, det är ju liksom en hel, det är ju inte heltidsjobb. Men också, vi sa ju det att du har skrivit en bok mellan stat och klan bland annat. Och i den så, vi var inne på det, men då skriver du att svenska myndigheter har väldigt dålig kunskap om andra kulturer. Mm. Vill du utveckla det?
Man har nästan satt en ära i att inte prata om andra kulturer eller om det som är annorlunda. Därför att man har sagt att vi är alla människor och alla människor har samma värde. Liksom, och det är ju sant.
Mm.
Men man har avhänt sig möjligheten till att skaffa sig verktyg till att bättre möta människor med förståelse av var de kommer ifrån. Och istället tas vi på sängen av att det finns något som heter hederskultur eller att vi upptäcker parallell rättsskipning. Masslagsmål som vi läser om i tidningarna. Vad är det för någonting? Det finns en inre logik i alla de här fenomenen som man hade varit otroligt behjälplig av att förstå redan vid beslutet om att öppna sin famn för att ta emot människor.
Mm.
Och det är något ofattbart egentligen att man kan tro att alla, ja, det är ungefär som att man tror att alla på jorden är i grunden likadana, typ svenskar.
Mm.
Och själva har vi ingen kultur, när det i själva verket är så att den är så distinkt.
Ja.
Den är så extremt distinkt.
Ja.
Men vi har aldrig behövt sätta ord på det för att vi har varit ett otroligt homogent samhälle om man jämför med de allra flesta länderna på jorden. Så vem går runt och funderar över det som bara känns självklart?
Mm. Men varför tror du att man har gjort så? Alltså är det bara av ren liksom lathet som man har tänkt att så här, men vi behöver inte lära oss? Eller är det just den här med att man pratar om att men det spelar ingen roll för vi är alla bara människor, för att man liksom på något sätt inte ska bli kallad rasist typ och börja dela in folk i fack liksom, eller?
Och det senare kom, eller det var nog på senare tid, alltså de senaste 10 åren som det blev den här rädslan för att bli kallad rasist. Innan dess var det nog bara naivitet liksom, att Sverige kan och liksom vi ska ta vårt ansvar. Det är ju en jättefin och bra tanke.
Mm.
Och så länge antalet människor inte var allt för stort så funkar det ju ganska bra.
Ja.
Men när det blir så oerhört många, alltså det är överlägset flest människor som just Sverige har tagit emot och jämfört med alla andra motsvarande länder.
Mm.
Och i och med att det bygger så hela systemet på tillit och på arbete, att man kommer, ja, och att man förstår hur någorlunda i alla fall hur det här funkar, så blir det problem. Mm. Vilket vi ser idag. Men det hade inte behövt vara så.
Nej. Men vad är då en klan? Alltså hur beskriver man ett klansamhälle?
Klanen finns, alltså man kan säga hela mänskligheten är sprungen ur en sådan organisationsform som bygger på släktskap primärt. Behöver inte bara vara släkt. Det kan också vara grannskap och så att säga. När det inte finns en stat eller där staten är dysfunktionell, Irak till exempel, Afghanistan, då behöver man klanen som ersättning. Och det fantastiska är egentligen, eftersom det är det mest naturliga att organisera sig en stor släkt. Och när jag säger släkt så är det inte bara någon moster och faster och några kusiner, utan kan handla om tiotusentals miljoner människor.
Ja.
Då fyller den samma funktion som staten. Alltså där, i den löser man konflikter. Det finns ett eget rättsskipningssystem. Egen domstol. Det är som ett socialförsäkringssystem. Men det bygger på att man då primärt delar blodsband. Och det här är oerhört mycket vanligare i världen än vad folk fattar. Alltså stora delar av Afrika, Mellanöstern, det finns länder där som är undantag, Iran till exempel, i stort. Men också Kaukasus, Centralasien, Sydostasien, där lever klanen kvar. Det är därför det är så svårt att få till nationalstater. Nationalstaten är ett mirakel. Att vi har kunnat växla upp och liksom outsourca från den egna ingruppen till något så opersonligt som myndigheter, institutioner, stat. Det är helt, alltså jag ryser just nu när jag säger det. För det är helt otroligt, och det är därför det är så vansinnigt svårt att få till det, fast man har val i andra länder. Demokrati är inte bara val, utan det är just att få till oväldiga tjänstemän som gör enligt lag, och inte för att vi är kusiner, du och jag hjälper dig.
Exakt.
Där lagboken måste gå före liksom ett släktband.
Precis. Ja. Land ska med lag byggas, sa redan Magnus Ladulås på 1200-talet.
Ja.
Och alla är underställda lagen. Kung,
precis.
Statsminister, som Bengt Göransson i gruvan i Kiruna, eller Lisa Nilsson som är sjuksköterska, eller vad det är.
Alltså, jag tycker det är så intressant. Så att jag, men vad skulle du säga, alltså, vad har klanen för betydelse för den enskilda individen i ett klansamhälle?
Alltså i hemländerna så är den ju helt avgörande. Det värsta som kan hända en människa är att bli utesluten ur klanen för att den har gjort någonting. Det är mer eller mindre att bli död. Alltså att förlora både den här emotionella kontakten, närheten, men också du har inget skydd.
Nej.
Det är som att vara fredlös på 1200-talet, 1100-talet, 1000-talet i Sverige.
Men du skriver också i din bok lite paradoxalt att man gärna pratar om kulturella skillnader så länge man liksom betraktar dem på avstånd, alltså så här kastsystem och så, men så fort man befinner sig i samma land, då blir det plötsligt jobbigt att prata om de kulturella skillnaderna.
Alltså, är det så? Där har de sån kultur, men när där är här så finns den inte.
Nej, ungefär då är det som att kulturen bara ska lämna
kroppen. Det bara ramlar av när man går över landsgränsen.
Ja,
men folk är ju präglade. Det räcker ju att titta på sig själv. Om man har bott utomlands, vilket vi gjorde familjen nyligen i Spanien. Herregud, vi började plötsligt åka till Ikea bara för att käka köttbullar. Och vi var helt lost in translation på alla sätt. Vi kunde inte spanska. Nu blev det så kort tid på grund av corona så vi åkte hem. Men shit, vad vilse man var. Och då är det ändå ett väldigt likartat land på många, men med bättre väder.
Precis, men ett annat språk.
Det är klart att man är socialiserad in i en kultur. Och så är det för människor som kommer hit också. Självklart är det så. Att det är en fråga är ju helt ofattbart.
För det är så jävla basic egentligen, men ändå
blir det så svårt då, och att vi inte vill liksom kännas vid det nästan. Men vad skulle du säga, alltså, vad är de stora skillnaderna mellan klansamhällen och alltså stadssamhällen, vad säger man? Alltså,
statssamhälle.
Ja.
Det är jag träffade en somalisk kille eller man, underbar, alltså superväl integrerad, så han sa till mig att tänk om du bara, vi också haft det välståndet i Somalia som i Sverige, så hade vi varit ett helt annorlunda land. Och jag var fräck nog och sa nej, det hade ni inte. Därför att det handlar inte primärt om pengar, det är en viktig del, utan det handlar om institutioner, alltså oväldiga tjänstemän som, ni vet, Axel Oxenstierna. Jag behandlar dig precis likadant som jag behandlar dig. Nu pekar jag på programledaren här. Oavsett om det är en kristen, muslim, ateist, man, kvinna, ung, gammal, lagen gäller alla lika. Det skapar en förutsägbarhet i ett samhälle på ett sätt som inte finns. Det är nyckfullt, du måste ha kontakter, det blir korruption, mutor. Det är där i hemligheten ligger varför vi kan tjäna mycket pengar. För det blir ett väloljat maskineri. Lite tråkigt. Ja. Lite byråkratiskt, jobbigt.
Det går
sådär.
Lite långsamt.
Men långsamhet har ett värde.
Ja,
Om man bara skjuter från höft, nu gör vi så här. Liksom. Ja, men lagen säger, jag skiter i det. Det kommer bli, ja. Så ja. Det blir inte bra i längden. Nej.
Men hur hänger då hedersnormer ihop med klansamhälle?
Alltså, dels så här, man ska börja med att föreställa sig, ponera nu att vi har ingen stat överhuvudtaget. Mm. Och sker ett brott så finns det ingen polis att ringa. Du måste då stå upp för dig själv och inte visa dig svag, för ryktet kommer gå att du är en hederslös människa. Alltså, det är så svårt det här begreppet, för jag letar ständigt efter det svenska ordet för att vi ska förstå det mer, men det handlar om respekt, att inge respekt. Mm. Vi tar upp luren och ringer polisen. Där måste man agera själv. Där ringer man kusinerna istället.
Mm.
Det är en form av heder att inte... Ni vet, man, numera säger man så här, du trampar på min heder. Alltså, ja. Kränk mig inte. Liksom. Folk är ju fruktansvärt lättkränkta. Men det, därför att man är fostrad in i att du måste själv agera och inte bli trampad på. Mm. Det är den ena delen. Den andra delen är att i och med att blodslinjer är så viktiga så måste man veta att nästa barn som föds inte är en oäkting.
Mm.
Och därför blir det väldigt känsligt om tjejer bara klär sig för utmanande eller agerar och då skulle frestas att ha sex med någon främmande. Så därav den här starka sociala kontrollen. Och sen i nästa steg när den unge ska gifta sig, då sker det ofta genom antingen arrangerat äktenskap eller ibland då mot den här personens vilja. Ibland kan det ju vara med vilja, men man vill gifta sig med någon i ingruppen. Det är därför kusingifte är så bra. Man har liksom inte lyxen att gifta sig på så lösa grunder som känslor.
Nej.
Utan strategiskt.
Mm.
Vi måste hålla ihop vår egendom. Vi kan inte få in annat blod som kanske inte är lojal med oss, med gruppen. Någonstans här ska man bara tänka. Och sen används religionen då till att legitimera det här. Att just. Koranen säger, Bibeln säger, eller vilken skrift man sätter sin tillit till.
Ja. Alltså jag tycker det blir så himla, ja men inte för att man såklart, jag blir liksom inte så, åh jag förstår då varför man har ett tvångsäktenskap.
Nej, men som sagt, inte försvara, men
nej, men jag fattar.
Men förklara.
Förklara, ja, precis, exakt. Mm. Verkligen, att det är liksom inte bara ren och skär 100% ondska, utan det finns liksom en kultur där man inte har något annat alternativ, eller liksom känslan är att man inte har det.
Vi har ju haft rester kvar länge i Sverige också där, genom kungahusen, där man gifte sig strategiskt.
Precis.
Med andra kungahus och för att man inte då inom släkten, men alltså det strategiska äktenskap, och det håller ju på att brytas nu då med Victoria som gifte sig med en kille från
PTN liksom.
Ja. Vad heter det? Ja, just det. Uh-huh. Och det där var ju
hon bra att det där lite crazy.
också kungen faktiskt, han,
ja,
en snygg brasilianska från Tyskland.
Exakt. Ja. Men vad har liksom kvinnan för roll i klanen?
Alltså det är oerhört patriarkat. Det är männen som sköter domstolarna, alltså förhandlingarna när konflikter ska lösas. Kvinnorna har en formell eller en informell roll, men utåt sett så är det ju männen. Kvinnan ska framförallt föda barn.
Mm.
Alltså ju större klan, desto starkare är du. Därför att om du till exempel ska betala vid en konflikt blodspengar, vi kanske kommer in på det mer sen hur det funkar, men då behöver du inte utsätta alla de här små enheterna för så stor ekonomisk börda, utan man är så många som hjälps åt. Den familjen ger 5 spänn och andra 5, så tynger inte den.
Nej.
Så ju fler man är, desto bättre är det.
Mm.
Men också att mobilisera liksom när det är fysiska konflikter.
Mm.
Ja,
men vill du gå in på lite det här med blodspengar och just det här med hur liksom klanen blir också någon slags, det blir ju en ekonomisk trygghet också.
Ja.
Mm.
Men jag brukar illustrera det med att som också då visar på vilket osannolikt folk vi är. Och verkligen ingen norm i världen. För att vi är så frikopplade, vår släkt.
Mm.
Både ekonomiskt och juridiskt. Om jag har en kusin här i Stockholm. Om han begår ett brott så har vi inte ett skit med mig att göra. Nej. Lagstiftningen ställer ju honom som ansvarig för sin handling.
Exakt.
Vi hade en vattenskada förra sommaren i vårt kök. Skitjobbigt. Vad gjorde vi då? Vi ringde inte till vår släkt och bad dem samla upp pengar, vilket man gör.
Ja, exakt.
Då. Vi ringer försäkringsbolaget. You know, in Sweden we have a system. Och när de stora tjejerna flyttar hemifrån eller barn flyttar hemifrån från sina föräldrar så är det väl, det finns undantag, men det är väldigt få som har så mycket pengar att de köper en lägenhet till sina barn, även om det förekommer kanske framförallt i Stockholm, ja, bland väldigt rika. Men nej, man går till banken och tar ett lån, och privata försäkringssystem finns inte. Utan man hjälps åt. Är det ett bröllop så samlar klanen ihop pengar till brudpengar. Är det en konflikt så samlar man ihop för blodspengar. Dia på arabiska, ja, eller mag på somaliska. Men det där, sånt där är vi helt, vi har fjärmat oss från det för att vi have a system.
Ja, men jag vet att när jag läste Diamant Salihus bok om Järva, konflikten i Järva tills alla dör, då beskriver han ju just det, hur liksom, ja, men olika släktingar till de respektive killarna som skjuter varandra träffas för att försöka lösa det här. Det var första gången jag kom i kontakt med att säga, ja men vänta, det är klart att det sker här. Om de är utrikesfödda, har kommit hit. Och man pratar hela tiden om de litar inte på polisen i Järva. Nej, såklart de inte gör. För det är inte så de har lärt sig att det ska vara.
Mm.
Men som man kan säga att det tar man ju såklart med sig hit. Det är ju bara ett exempel som jag tog där. Men just det här ekonomiska, att även då om någon begår ett brott eller så, då är det första att det här löser vi i släkten.
Ja, alltså man det är ju viktigt att betona så här, att det här är ju inga essentiella, alltså att egenskaper, att det här är någonting man alltid förblir. Alltså många gör ju resan från klan till stat, eller behåller liksom vissa delar då av närheten och gemenskapen med släkten.
Mm, mm.
Men det jag försöker beskriva är hur ett sådant samhälle fungerar, och vi ser allt fler tecken på att väldigt många lever kvar i detta. Och jag kommer ihåg 2017 så Per Andersson, chefsåklagare i Malmö, sa att vi är många skjutningar vi inte kan lösa. Vi upptäcker som, ja, det är någon form av parallella domstolar, sa han. Och då var det en kille som hade skjutit en annan, men han överlevde. Och då hade det samlats in 500 000 efter förhandlingar, alltså en domstolsliknande situation, från skyttens släktsida. Och det fattar ju vem som helst. 500 000, det är inte många familjer som bara sådär kan.
Nej.
Eller man går inte till banken, vi måste betala blodspengar. Nej. Så kan vi få ett lån.
Mm.
Utan då är det massor med människor som kanske inte har ett dugg med det här att göra egentligen.
Mm.
Men medan vi har ett socialt kontrakt med staten, så har man ett socialt kontrakt med la familia, den utvidgade familjen.
Mm.
Och då hjälps man åt till bröllop, till begravningar, till kanske situationer i hemlandet, eller för att betala blodspengar. Och det kan också komma från andra länder där den utvidgade familjens klanen bor. Och det här har spridit sig men i Diamant Salihus bok, där försöker ju då de äldre männen där få till uppgörelser, klanförhandlingar.
Mm.
Men de här killarna är präglade av en hederskultur, lättkränkta, men löper på något sätt amok mellan klan och stat.
Ja.
De är inte inne i vårt system, föraktade. Men de föraktar också sina föräldrars och släktingars system.
Mm.
Och de är de farligaste, alltså på kort sikt.
Mm.
Sen finns det också klankriminalitet, även om klan i sig inte är något kriminellt utan en organisationsform.
Ja, precis. Men du skriver också i din bok om att definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck här i Sverige, alltså att den svenska definitionen ibland kan bli lite ofullständig. Vad menar du då?
Ja, men jag vet vilka som, jag har jobbat med dem som formulerade det här, så att jag har sagt det här är bara ord, det säger ju ingenting. Och jag har försökt själv med någon definition, nu kommer inte jag ihåg hur jag har skrivit det, men jag kommer inte ihåg heller nu hur den officiella definitionen...
Nej, och den hade också ändrats lite grann från när du skrev boken till nu, eller de hade ändrat lite i början, men sen var den också ganska exakt som när du skrev boken.
Ja. Ja, men det är förtryck och så bara betoning på tjej, på flickan, och vilket är jätte, det är kvinnan som råkar illa ut, och så det ska verkligen motarbetas, men det är mycket vidare hela begreppet, och det finns en logik i varför det här finns, men utan att försvara det då.
Ja.
Och det tyckte inte jag man fångade in. Nej, i den här definitionen.
Nej, det tycker verkligen inte jag heller.
Utan det framstår ju bara, är de helt sjuka i huvudet? Ja, det är deras kultur. Men själv, egentligen tänker man inom sig att alltså, vad sjuka människor.
Ja,
de är inte kloka. Ja. Ja, men det går att förstå.
Ja,
precis. Men hur skiljer sig orden skam och heder, alltså i ett individualistiskt samhälle jämfört med ett klansamhälle? För skam känns ju väldigt liksom, alltså centralt.
Vi kan ju nästan skoja om det, så här, skamlöst låga priser. nej, men alltså skuld är knutet till individen. Jag har inte tränat som jag har bestämt, så kan man ha så grymt dåligt samvete och tycka att man är värdelös och skuldbelägga sig själv. Skam är någonting som spiller över på alla. Jag har gjort någonting och då kommer ryktet om vår släkt, eftersom man läser in ett kollektiv i detta. Det tror jag faktiskt föder en ovilja till att erkänna saker i vittnessituationer för polis, åklagare, i domstolar.
Ja.
Det är ovedersägliga bevis. Det är DNA, det är film, det är vittnen, 300 vittnen. Alltså det kan vara hur mycket som helst. Nej, det var inte jag. När jag har tagit fel på DNA-proven. Liksom. Därför att man... rädslan för att svarta ner familjens rykte. Det här är ganska komplicerat lite ytligt så. Det finns en fullkomligt fantastisk bok av Josef Henrik som ni måste läsa. Om han kommit till Sverige så ska ni intervjua honom. Som heter The Weirdest People in the World. Weird står för Westerners Educated Industrialized, Rich, Democratic. Och att det skapar en egen psykologi. Alltså människor som har en relation till institutioner, till en stat, de utvecklar en annan typ av psykologi. Och det är inte...
Gud, vad intressant.
Och han menar så här att diplomater som bor i New York, han har massor med data. Eller man kan säga så här, han skissar från... mänsklighetens utveckling från klan till statssamhällen och vad som utmärker oss och varför vi har så svårt att förstå den andra. Men så tar han då som ett exempel, eller jag ska ta två exempel. Människor från klansamhällen som är ändå där det finns en stat och som är diplomater i New York eller jobbar kanske för FN, de har ju immunitet. Det visar sig att högarna bara växer av parkeringsböter av de som är från Mellanöstern. De skiter i det, medan skandinavier aldrig parkerar fel, mer eller mindre. De behöver inte betala, men det sitter, man har en relation till lagen, till institutionen. Ett annat exempel han tar är att du åker i en bil med din kompis eller kusin eller någon bror. Och denne kör alldeles för fort, kör ihjäl en gammal tant. Och sen i vittnessituationen som man gjort alltså undersökningar kring detta, att de som kommer från icke-fungerande institutionssamhällen, alltså och klansamhällen, de är benägna att skydda föraren. Därför att relationen väger tyngre än sanningen och relationen till myndigheter. Det finns alltid undantag på båda sidor, men det är en markant skillnad. Säg någon från Irak, när han körde, hon bara sprang ut där. Medan han säger, kanske till den här personen som har kört, jag är tvungen att berätta som det var.
Ja.
alltså det påverkar vår psykologi, vårt sätt att förhålla oss till varandra. Och det den boken jag rekommenderar till alla som lyssnar här, till er. Makalös bok.
Intressant. Men har vi alltid varit så här fria i Sverige som vi är idag? Eller om man bara tittar historiskt, när blev vi så liksom byråkratiska?
Man brukar beräkna den svenska statens födelse till Gustav Vasas kröning. Det är i sommar 500 år sedan.
Ja.
Det finns inget annat land som har så lång och obruten linje av en stat. Han visste ingenting om mänskliga rättigheter. Han pålade alla som inte gjorde som han sa. Men det blev en stark centralmakt där då. Och sen kom Axel Oxenstierna som är förvaltningarnas fader som bygger upp länsstyrelser, fogdesystem som blir Skatteverket. Och vi är ju så sanslösa, vi svenskar, så vi tycker det är häftigt att betala skatt. När SOM-institutet gör undersökningar om vilken myndighet vi gillar mest, så säger vi Skatteverket. Det är helt sjukt, de snor ju våra pengar.
Mm. Vad är det så att det är då toppar i sådana?
Ja, Skatteverket är den myndighet vi har mest förtroende. Säg det till en amerikan.
Ja!
Alltså du behöver ju inte gå till Tjotahejtiland någonstans.
Eller Italien.
Italien. Ja, vi har den här relationen och där börjar en resa och vi hade inget feodalt samhälle heller. Så att bönderna var visserligen fattiga men fria.
Mm.
Och kungen var alltid, som var staten förr då, var tvungen att förhandla med bönderna. De hade ett eget stånd, så det finns ett socialt kontrakt från början. Och redan på 1300-talet alltså, så finns det, när kung Magnus Eriksson, han var ett barn när han skulle ärva tronen, så man fick ha en annan, alltså en grupp män som då styrde. Men då skrev han, jag tror det heter Frihetsbrevet, redan där skriver man in att kungen får aldrig fatta beslut som går emot folkets vilja eller utan att förankra det. Mm. Alltså den relationen.
Wow. Det är så,
vi har långa rötter av detta på det viset. Vi har varit en hederskultur men inte riktigt på samma sätt som...
Nej.
Kvinnan har haft en relativt sett en mycket större frihet här med det här... Alsnestadgar från 1200-talet, Magnus, det här mot hemfridsbrott och kvinnofridsbrott, alltså fattar det, 1200-talet.
Ja.
Det är någonting i vår placering på kartan och vårt klimat i att vi och i populationen, vi var inte så många, man kan inte hålla på att döda den som inte följer alla regler liksom.
Nej.
Utan, och kvinnan är så värdefull, för det är ju bara hon som kan föra mänskligheten vidare. Men är det väl gott om kvinnor så kan man ha en mer lite svinn får man räkna
med. Ja, precis.
Alltså jag tycker det är så intressant.
Ja, verkligen.
Alltså, och det, jag har inte vetat alltså, att det går så långt tillbaka att vi då har liksom ändå, alltså det liksom närdes redan så tidigt någonstans. Mm.
Ja, och också lite så kanske naiv och dålig omvärldsbevakning av mig kanske, men att så här, att man ändå utgår från att de flesta ändå har samma typ av skyddsnät som vi har i Sverige och att alla har någon form av liksom skatteverk, försäkringskassa, alltså jag vet inte, men man bara tar det för givet ju, för att det alltid har varit så.
Ja, men den största delen av världen har inte sånt.
Nej, och det är vi som liksom är lite
udda. Men när du då jobbade i liksom föreningen, alltså Somaliland där, vad får man för information då som migrant? Alltså när man kommer hit, om Skatteverket, Arbetsförmedlingen, alltså vad får man någon info om det här?
Jo, men det pratas ju på ett sätt som är fullkomligt obegripligt, där man saknar ju begrepp, så här förvaltningsspråk finns ju till exempel inte i somaliska.
Nej, såklart.
För de har ju inte haft någon administration att tala om. Försäkringskassan, hur ska man översätta det? Och vad är skillnaden mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten eller migrationsvärlden? Vi föreslog så här, säg bara, gå till myndigheten.
Ja.
Alltså börja där någonstans.
Exakt.
Och så sen säger man till exempel så här, här i Sverige slår vi inte våra barn. Punkt. Men hur ska man göra istället? Folk alltså det vanliga är att man slår sina barn. Det gjorde vi också till. Men vi var första land i världen som fick en lagstiftning mot aga 1979. Men då, vi hade ju uppfostrats av staten då under årtionden genom information och så här, att vill du hitta alternativa forskning eller alternativa uppfostringsmetoder, kontakta din hem- och skolaförening, som man på det här tv-programmet Anslagstavlan.
Ja.
Som är och var samhällsinformation till svenskarna.
Just det.
Vi matades med det under hela min uppväxt och alla kollade på det här lilla programmet Anslagstavlan.
Ja, mina föräldrar har pratat om Anslagstavlan.
Ja, mamma.
För det var tecknat och det var nytt på den tiden. Ja. Så alla satt och kollade så här, meddelande från Trafikverket. Från och med måndagen 1966 så ska vi köra på höger sida istället för
alltså, det var så man
förberedde fixing. Folket. Man var med och glöm inte att lämna in en tilläggsdeklaration om du anlitar en barnvakt och betalar över 500 kronor med en arbetsgivaravgift. Alltså, okej, då måste man göra den lydige svensken. Ganska formlig.
Ja, precis.
Mm.
Men det finns inget motsvarande Anslagstavlan idag för folk som kommer hit, tänker jag.
Alltså det finns ju samhällsinformation, men den är, det finns säkert individer som är jätteduktiga, men när jag har varit och lyssnat på sånt där så har jag blivit, herregud, du kan inte prata till människor, bara utgå från att de vet vad det här är, bara för att du själv är uppväxt med det här och kan alltså, om jag säger ordet arbetsförmedling så får jag loggan
som
en bild.
Ja.
Jag vet att Arbetsförmedlingen, jag har själv aldrig varit på Arbetsförmedlingen, men jag vet ju att 90% av alla jobb förmedlas inte via Arbetsförmedlingen.
Exakt.
Så det ordet lurar ju folk. Liksom. Jag går till Arbetsförmedlingen, där får du jobb. Nej, men det är ett ställe för vidare utveckling. Alltså man går kurser och sådär och man kan till viss del hjälpa att folk kanske till öppna upp lite grann, men det är inte så att man går dit för ett jobb.
Nej, precis. Det är väl någon praktik och
sådär. Ja, det är nog mer att man så efter
praktikplatser, just det.
Ja, efter studenten så lär man sig ändå ta kontakt med myndighet på egen hand utan ens föräldrar. Det är väl typ det man ser.
Ja, men ni har ju läst mellan klan och stat. Och jag leker med tanken att Karl Oskar och Kristina från Duvemåla kommer till Sverige. Alltså han som har arbetat i sitt andlighetes svett. Liksom.
Exakt.
Kämpat för sin överlevnad på de här steniga åkrarna. Så kommer han, gör de en tidsresa, kommer hit, så börjar de snacka, skriver ett CV. Och så får Karl Oskar en praktikplats på en gård någonstans liksom, för att se.
Men alltså, vi har gjort den här serien nu i 6 delar om just hedersrelaterat våld och förtryck. Men vi har fått meddelande till oss om att man inte vågar liksom dela vidare de här avsnitten. Man säger det här är jätteviktigt, vad bra att ni tar upp det här. Men det känns så laddat. Jag vågar inte dela det, det är så laddat ämne. Och folk liksom, de upplever det så enormt svårt. Och alltså, du har ju väl själv också upplevt att det kan vara svårt att ta i de här frågorna. Men vad tänker du om det? Att folk är livrädda.
Men jag blev ju anklagad när mellanklan stat kom. Nu alltså idag är det inte ett dugg så här. Jag är ju på alla myndigheter. Jag är fast föreläsare för polisen och advokatsamfundet till kommunen. Alltså det där och till och med media har ju vaknat nu som har varit helt hopplösa. Nej, men varför det skulle vara känsligt? Det säger ju någonting vilka fördomar de själva har.
Jag tänker det också.
Därför att det är ingen som säger att alla människor från de här länderna lever i detta, eller att man svartmålar stora grupper.
Nej.
Utan man får förklara, det här är ett fenomen som har funnits i tusentals år i stora delar och nästan princip hela världen. Nu finns det människor som är här, vi måste kunna prata om det, analysera och hitta metoder för att besegra det här, för det är olagligt med hederskultur.
Ja, det tycker jag du gjorde så himla bra i din bok. Jag blev nästan så här, alltså, för vi visste ju att du hade blivit anklagad för att vara rasist
när den släpptes.
Och när man då läste den nu så var det bara så här, det enda du gör i boken är ju att sätta ljus på det som vi i Sverige har misslyckats med att göra egentligen.
Ja.
Alltså verkligen.
Kolonial blick hade jag. Ja. Stod det. Att jag skulle uppfostra primitiva invandrare för att de är helt könlösa, klasslösa, bara häftade för evigt i någon primitivt klansamhälle. Alltså det var så helt bisarrt. Jag var verkligen chockad. chockad. Mm. Alltså skakad över att, men hur kan ni missförstå?
Ja, det måste ha varit som, alltså jag hade blivit helt knäckt. Alltså just men när du själv har jobbat så nära och i de här frågorna.
Ja, precis.
Är det någon som har förståelse, ja, jag, så är det ju du och de som, alltså de som liksom, ja.
Jag hade innan jag började i Smålandföreningen jobbat ganska mycket för Uppdrag granskning och dokument inifrån och sådär. Jag var inget känt namn, men jag var helt säker på att jag skulle bli nerringd av journalister efter att den här boken släpptes. Trots allt så har somalierna haft det väldigt... Första boken handlar ju bara om just somalierna, men det är liksom applicerbart på andra grupper också.
Mm.
Men i och med att somalierna har haft det tufft här i Sverige så, och en journalist då, som ändå har den erfarenheten och både som journalist och som tillsammans med somalier så hade jag, om jag har varit journalist, omedelbart ringt upp och sa shit, vad intressant, kan du berätta? Det var helt tyst i 2 år. Det var inte någon som hörde av sig. Däremot det intressanta var att, och akademin var ju helt, det fanns ju ingenting att läsa om sånt här i Sverige.
Nej.
Däremot så omedelbart så hörde kommuner och myndigheter av sig. Så de ligger före en akademin och journalister som de båda grupperna har betalt för att vara nyfikna.
Ja, precis.
Men de som står ute i verksamheterna, de såg relevansen. Jag kommer aldrig glömma, efter de här hemska skriverierna så fick jag ganska omedelbart efter att boken släppts ett mejl från en integrationshandläggare i Hässleholm som skrev så här: du, nu har jag läst din bok. Det finns bara ett fel med den. Den kommer 20 år för sent. Vi har gjort allt fel.
Ja.
Och det var bara tack. Tack vad jag behövde höra något, ja, något sånt.
Ja.
Men när skulle du säga att det liksom skiftade då? När, alltså för det, nu finns det ändå mycket att läsa och du anlitas som expert. Och...
Ja, men det har jag gjort. Alltså, jag har ju anlitats som sådan, ja, länge då för myndigheter, men det folk vet inte om, för många säger så, du har blivit så svartmålad och, men nu har du fått din revansch. Nej, men jag har ingen revansch att få, för att de jag har velat nå primärt har ju ändå liksom, ja, anlitat mig. Men det skedde i 2 steg, för det började med att Expressens ledarsida gjorde en poddintervju med mig. Och då hände någonting, det var både som i text och längre version då, som podd. Och alltså, oerhört positivt, ja, det blev väldigt positivt. Då började en del höra av sig, så när jag var i Vetlanda eller i Sundsvall eller någonstans, då kom alltid lokaltidningarna och sa, vi pratade om klan, ingen visste vad det var.
Nej.
Sen small det till när Mats Löfving, biträdande rikspolischef, pratade. Och det, jag tycker det här är så sjukt. Därför att jag hade mest pratat om klanen som organisationsform och hederskultur och sådär. Jag hade skrivit lite grann att klanen är perfekt för att härbärgera kriminalitet. Och om klan muterar in i kriminalitet så är det jättefort, hade jag skrivit lite grann om. Men nu pratar han om 40 kriminella klaner. Då satte alla journalister igång och ringde. Jag satt i 5 veckor, gjorde flera intervjuer varje dag. Till och med jag hade japansk media hemma i vardagsrummet, engelsk, dansk. Och Expressen, Svenska Dagbladet, DN, Sydsvenskan till och med, som har varit, de har aldrig recenserat min bok. Det är ju min lokaltidning som jag har jobbat
precis
för.
Alltså,
de gjorde ett jätteporträtt på mig då. Då blev det intressant när det var handlade om kriminalitet.
Ja.
Det är, alltså det, man försöker förstå den, det är svårare att förstå den inre logiken än klansamhället.
Just det, för alltså, han pratade om det i Agenda eller något sånt. Alltså,
ja, det var först lördagsintervjun i P1 och sen var han i Agenda och han var ju jättebra där.
Mm.
Och det är ingen snack om att det här är ett jättebekymmer. Det finns både i Södertälje och i Göteborg, Malmö.
Göteborg, ja.
Alltså,
Men hur tänker du då att man liksom ska komma till rätta med hedersförtrycket som ändå finns i Sverige?
Ja, det är alltid... Jag var ju då för att kredda då akademin, eller liksom att de har börjat vakna, så var jag igår i Uppsala och pratade för statsvet, så här massa professorer emeritus,
ja, just det,
och sa det liksom, man förstår inte vad en stat är om man inte förstår ur vad
staten är sprungen, nej, alltså nej, storheten med stat. Och de var ganska självkritiska och sådär. Så att det har ju börjat öppna sig där.
Mm.
Men det, både där och vad jag än är så får jag alltid frågan, vad ska vi göra nu då? Hur kommer man åt detta? Och det är the tricky. Alltså jag har inget svar.
Nej.
Och det hjälper inte att jag säger, jag brukar ta ett exempel, om en familj från Afghanistan eller Irak eller någonstans flytta till en Eslöv, så kommer ju de ganska snabbt sugas upp i lokalsamhället. Barnen går i skolor, språket, och de, det är bara de där bland alla svenskar. Men kommer 400 från de här länderna, 400 familjer, så är det fullt möjligt att upprätthålla gamla traditioner och system. De blir inte, för det kommer uppstå butiker, de kan handla sin mat, och det är inget fel i det, absolut inte, men det är klart att mängden människor spelar roll här.
Mm.
Och i en modern värld så tycker man kan stå i kontakt med hemlandet med sociala medier och till, billiga telefonsamtal, ja, och sådär. Då kan man uppleva tryck utifrån, men jag tycker det är bra att man har lagstiftning mot det här, och sen måste vi hitta bättre system för de som faktiskt vågar bryta sig loss. Ja. För hur attraktivt är det för en ung, säg 18-årig tjej som bryter sig loss, som blir, får vad heter det,
skyddad
identitet, på okänd ort utan familj och vänner, och så ska hon lära känna svenskar,
nej,
liksom bara börja om.
Mm.
Vi måste hitta ett bättre system. Det är förfärlig ensamhet som riskerar att vänta väldigt många.
Mm, och som gör att man ändå inte, då lämnar man inte.
Ja.
Mm.
Nej, och en familj, även en familj som förtrycker en, eller som inte alltid är, det är inte så att någon konstant är elak, men nej, du får ju också värme.
Mm, precis.
Och tappa det är som att bli utesluten då från klanen, vilket i hemlandet är en mer eller mindre en dödsdom.
Mm.
Här, ja, klarar man ju sig fysiskt, men den här emotionella biten,
ja,
och
precis,
sammanhang, mening.
Mm. Och om man väl lämnar, att då bibehålla det och inte, jag tänker på som Fadime, att men jag vill träffa min syster och min mamma, och sen så är det förenat med livsfara.
Mm.
Ja, verkligen. Att man måste hitta, ja, något annat.
Mm.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
Oj, det är jättemycket. Alltså, det är fotboll. Jag älskar fotboll. Jag är fotbollsnörd. Håller på IFK Göteborg.
Ja, nej, jag är på Hammarby. Ja.
Hej då!
Du lämnade
på. Nej, men jag tycker ju det är kul att skriva. Jag tycker det är vansinnigt kul. Alltså, mina barn är det bästa, största som finns i mitt liv, såklart.
Mm.
Eller min familj. Klyschigt, men så är det ju. Men det är kul. Jag blir inspirerad när jag kommer på grejer. Det händer lite nu. Då bara, så är det! Exakt! Och då, den kicken.
Ja, när poletten ramlar ner.
Jag kom på när jag kom på att det finns ett eget rättssystem. För jag jobbade alltså i klansamhället.
Mm.
När jag jobbade där så berättade en kollega till mig att vi hade bråk mellan två killar från två klaner, och den ena blev svårt misshandlad. Oj, så, men ringde polisen. Vi löste det på vårt eget sätt. Va? Hur då? Ja, han hamnade ju på sjukhus, men han sa att han trädde in för honom. Men vi satt här och men som en egen rättegång, eller vad hände? Ja, men vi betalade kompensation, alltså blodspengar, mag på somaliska. Då. Och jag sprang ut och ringde min kompis som jag ska möta alldeles strax här nu. Johan sa, klansamhället har ett eget rättssystem. Egna domstolar. Men det är inte straffande, det är kompenserande. Då, alltså den känner man, så är det ju. Sånt är kul, så då blir jag inspirerad.
Ja, det är sånt otroligt.
Tack så jättemycket för att du vill gästa Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där heter vi Ångestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Dela gärna avsnittet och vår serie om hedersrelaterat våld i dina sociala medier. Podplay.